Det här är förmiddagen i Nyland med mig, Malin Valtonen. Och nu under den kommande timmen så ska vi diskutera konst med fokus på prislappen för konst. Vi ska öppna upp processer bakom konstverk. Hur mycket tid tar det egentligen att skapa ett verk? Får man lön för mödan? Kan man ju fråga sig. Jag har gäster idag och experter på det här med att vara konstnärer. Larsson Österberg och Lasse Lampenius, välkomna hit.
Hej, tack.
Jag tänker att ni till att börja med får lite berätta kort er bakgrund. Vad pysslar ni med som konstnärer till exempel? Om vi börjar med dig, Larsson.
Jo, hej. Jag har ett arbetsrum här i Ekenäs som målar tavlor. Och så har jag konstkurser. Och så gör jag också beställningsarbete.
Det var kort och koncist. Hur är det med dig, Lasse? Får du det lika kort och koncist?
Men just nu så fungerar jag som bildkonstlärare i Karis svenska högstadiegymnasiet. Men sen är jag också konstnär och en del av andelslaget Onoma i Fiskar, så försöker jag fungera som en aktiv konstnär nu. På grund av familj och annat sånt här så har det blivit mer passivt. Men det här har skapat konst sen ungefär snart i 20 år.
Och jag förstår att du började din konstnärsbana kanske lite mer traditionellt som tecknare och senare målare, men att nu för tiden är du mera teknisk lagd, om man säger så.
No, jo, jag har gått mera in för liksom medieinstallationer och sånt här, och det finns delvis en dimension på något sätt i ett tänk kring att jag inte vill belasta världen med fysiska liksom arbeten. På något sätt och det här utan jag känner mig mer bekväm med de här digitala alstren som inte har så hemskt mycket utrymme. Då kan jag jobba typ på ett café eller någonting sånt här.
Intressant. Frågan idag alltså som vi kommer att diskutera är vad konst får kosta, och du är också välkommen att delta i diskussionen här i vår studio ifall du vill vara med, och det kan du delta då genom att ringa in här till studion. Numret är ju som vanligt 0611 12 13. Jag försöker ta in ditt samtal här så fort det bara går in i diskussionen. Men varför diskuterar vi nu det här då med konst och prislappen för konst? Jo, i samband med att ombyggnadsarbetena blir klara där vid Karis järnvägsstation, så har det nu utlysts en tävling. Två stycken konstverk ska pryda stationen, och vem som vinner bestämmer då en jury, och man kommer också att låta raseborgarna själva tycka till om de här olika verken som är med och tävlar. Och så allt kanske lugnt, men diskussionen kring det här har uppkommit gällande arvoderna som utbetalas till den konstnär eller den grupp som deltar i den här tävlingen. Det handlar om 3000 euro per verk. Kan låta som ganska mycket pengar när man bara hör summan. Men det är inga små målningar det handlar om. Den ena ska vara 2,8 meter hög och 6 meter bred. Och den andra är ännu större. Den är 2,6 meter hög och 43 meter bred. Nu har jag inte gjort min matteläxa här och räknat ut hur många kvadratmeter det är. Men man hör ju att det är ganska långt och brett som det handlar om. Material och redskap som behövs och bekostas av tävlingsarrangörerna, som i det här fallet är byggbolaget i samarbete med Raseborgs stad och Trafikverket. Nå, Larsson Österberg och Lasse Lampenius, vad är era första så här spontana reaktioner på den här konsttävlingen? Om vi börjar med dig, Lasse.
Absolut jättepositiva. Jag menar, vi har ju två fungerande verk där i undergången redan, och de har hållits relativt snygga och sånt här. Plus att vi inte har hemskt mycket offentlig konst i Karis. Det finns mera i Ekenäs hållet, typ statyer och sånt här. Så det var jättepositivt.
Jag tycker också att det är jätteroligt att det kommer det där en sån här chans. Att, jag tror inte att det har varit på länge någon sån här tävling. Att man får det där komma in med förslag och skapa någonting. Nu är det en ypperlig chans för egentligen vem som helst att lämna in ett bidrag. Att det enda som förutsätts är att du har hållit en pensel i tidigare. Och det där, sen måste du ha lite muskler och vara frisk för att kunna färdigställa det här. Men det är prima att det kommer en tävling. Men det är mycket sån här sen detaljer man ska läsa i det här tävlingsbrevet. Där det står vad det är för regler.
Ja, vi ska komma in på det alldeles strax. Du var redan inne på det, Lasse, att ett välkommet tillskott är det här med offentlig konst. Larsson, vad tycker du om det här? Finns det tillräckligt med offentlig konst som det är i Raseborg, eller är det alltid bra när det kommer nya projekt?
No, jag börjar gärna tänka på till exempel den här Kärfbäck-klockan. Det var ju en tävling som var här för några år sedan. Det blev ett himla hallå om den saken. Vi upprörde folk jättemycket. Nu står den där klockan och jag tycker den är riktigt fin. Så mera bara, det finns nog plats för sina offentliga konstverk. Hur mycket som helst här. Mera statyer och allt möjligt skulle bra platsa in.
Och du påpekade Dan Larsson att i den här tävlingsbeskrivningen så finns det vissa frågetecken och saker som folk har hakat upp sig på. Och en av dem är det här arvodet, alltså på 3000 euro per väggmålning. Är det här för lite att man ska måla en över 40 meter bred yta och få 3000 euro för besväret? Vad säger ni?
Ja, alltså det har ju upprört nog. Alltså, jag har bekanta konstnärer som har reagerat jättestarkt på det här. Att vara 3000 euro. Okej, alltså för en. Så man måste räkna in mycket olika grejer här. Delvis då själva arbete. Det är nog ett stort arbete att göra. Man får materialen. Och jag hoppas att det ingår penslar och sen byggnadsställningar. För det är ganska mycket grejer. Höga höjder emellanåt. Sen ska man betala försäkringar. Sen ska man betala skatt på det hela. Och moms. Om man har firma. Så att det blir ganska lite kvar i handen efter allting. Dessutom så måste man vara, om man vinner den här tävlingen, så ska man vara färdig att hugga i augusti.
Så då ska man ha ganska tom kalender med andra
ord? Ja, man måste ha kalender tom. Ja.
Det är liksom, det är lustigt det här med 3000 euro, för att jag vet inte riktigt varifrån den kommer, men jag har förstått att det har varit i byggherrens liksom budget. Det handlar inte liksom om staden på det sättet, fast det är staden som ordnade. Men varifrån den kommer, för att den känns ju väldigt lösrykt. Man kan ju tänka sig att okej, att när man gör en Excel, att okej, att 6000 euro har vi för det här, 3000 och 3000, att det låter bra. Men man har ju ingen grund till exempel, och det ska vara väldigt enkelt att vara i kontakt med Finska konstföreningen eller andra dylika som kanske då skulle kunna ge riktlinjer för det här hela. Men att samtidigt så vet jag också att i och med de här allmänna väggmålningarna eller så att säga muralerna som skiljer sig från graffiti, så det här så har blivit populärare, så har det också varit svårt att det finns inga riktlinjer för den här prissättningen. Och därför är det liksom lite klurigt det här hela att prissätta en sån här.
Ja, och det som förvånar mig var kanske det här att man har samma arvode, samma summa pengar för båda verken, trots att det ena är mycket större än det andra, har alltså en bredd då på 43 meter. Och ännu att tillägga kanske här är att det ena av de här verken ska alltså målas i en tunnel som kommer under järnvägen. Den som nu finns där ska göras lite större. Man ska kunna komma till Karis järnvägsstation och spåren från båda hållen om järnvägen, så att säga. Det har inte varit möjligt idag. Och den andra ska komma på en, kan man säga, en vägg, eller i samband med den här, det så kallade resecentret som skapas på ena sidan när man bygger en ny bro. Lite svårt kanske att måla upp när vi också ännu inte riktigt själva vet hur det kommer att se ut där. Arbetena är i full gång i Karis som bäst. Men det här med pengarna, som sagt, för de här verken har väckt diskussion. Och som sagt, en del anser tvärt emot konstnärerna att 3000 euro är mycket pengar. Det tyckte till exempel flera Karisbor som Gunilla Ginström pratade med på stan tidigare i veckan. En del hade inte hört om projektet överhuvudtaget, och de som har hört om den här saken så är kanske lite tveksamma. En del tveksamma till arvodet och en del till den här idén om målningar i det offentliga rummet överlag. Här har vi Karisbon Leif Ström.
Nu känns det ju med, vad ska jag säga, mycket pengar. Men sen är det väl också det att hur känner den här konstnären?
Det är lite skillnad på om det är en proffs eller en amatörkonstnär.
Ja, just det. Är det någon sån där som brukar annars gå och klottra på väggarna, så kanske det låter lite mycket pengar.
Ja. Vad säger du, Beatrice Sjöström?
Jag säger samma sak.
Att
3000 är för mycket.
Vad skulle vara rimligt, tycker du?
Mellan 1005 och 2000.
Och hur kommer du just till den summan?
Ja, det är en sån där passlig summa. Ja.
Men är det fint att man målar såna här offentliga ställen allt mer nu?
Ja, det, om det är hyggligt gjort. Ja.
På vilket sätt är det fint? Höjer det stämningen i stan?
Ja, det gör det ju. När det är inte bara grått.
Sen är det ju risken att annars blir nedklottrat. Om det är massa stora gråa ytor som är tom. Men det kan ju ändå bli.
Det är det som är det värsta, att det kan ändå bli.
Det kan ändå bli, och då på går pengarna upp i rök.
Vi ska inte nu väcka den björn som
nej,
sover.
Nej, men det är sådär.
Men ett av konstverken ska ha Karis som tema. Ja. Om du skulle ta dig an, Leif, det här, vad skulle du tänka på först? Vad ska det vara då?
Hoppsan.
Vad är liksom Karis i ett nötskal?
No, Karis, det är ju centrum här som vi står nu, det med affärerna och det vet jag något annat. Sen Pumpviken lite dit, det är fint på sommaren.
Den skulle kunna lite flyttas på en målning hit?
Ja, en liten ås som skulle flyta.
Bra idé. Vad säger du, Beatrice?
Jag säger samma.
Ser du samma här då?
Ja, tack.
Okej. Tack ska ni ha.
Ja, tack själv.
Jo, alltså enligt planerna så ska det komma då två muralmålningar, stora konstverk i samband med det nya resecentret i Karis. Mm. En utomhus på en vägg och en inne i en ny tunnel.
Ja.
Nils-Olof Wasström, hur känns det med konstverk ute för allmänheten?
Ja, nu känns det ju på sätt och vis trevligt nu. Tycker jag. Om de inte blir allt för stora liksom för mycket många inte. Så det är lagom kanske bäst.
Nu har man lite diskuterat priser som man ska betala konstnärerna som åstadkommer det här. Och sagt att 3000 euro per verk. Och nu är det ju stora verk. Det större är 40 meter brett.
Mm.
Hur känns 3000 euro för det?
Kanske lite, enligt mig kanske lite i överkant. Jag tycker nog bara det. Men det kan vara tvärtom också.
Det säger proffskonstnärerna här, att det är ganska lite för ett konstverk.
Ja, det kan man förstå dem. Nu förstår man ju dem också. Det beror nog på hur de är liksom lagade också. De ska ju hålla. Att det är utgifter med det också.
Och då hittar jag en dam i Karis här som har följt diskussionen om muralmålningarna som är på kommande. Vad säger du? Blir det bra med målningar i nya resecentret?
Det kommer nog målningar dit tillräckligt ändå utan att man sätter något extra dit direkt.
Jaha. Och vad tänker du på då?
Ungdomarna ritar ju överallt.
Oplanerad graffiti så att säga.
Ja.
Så du tror att sådana här konstmålningar inte heller håller den borta?
Nej. Det har vi ju sett på bron där uppe som man går över. Hur det är ritat, allt möjligt.
Så du tycker att det är lite onödigt att satsa på konst här?
Jo, jag förstår inte mig på det.
Nej, men vad säger du om den där summan som det har blivit lite diskussion om? 3000 euro per konstverk, stora maffiga konstverk som det är frågan om.
Jag säger inte något.
Du säger ingenting om det?
Nej. Onödigt är det i alla fall.
Jag tyckte den här damen i Karis som Gunilla Ginström hade träffat. Och vad ska vi summera deras åsikter? Ja, flera var lite tveksamma till det här arvodet, alltså att det var lite i överkant att få 3000 euro för målningar som är ja, uppemot 40 meter breda. Här i studion är konstnärerna Larsson Österberg och Lasse Lampenius. Vad är era första så här, spontana reaktioner på åsikterna som vi hörde här i den här gallupen?
Ja, det är ju väldigt, väldigt typiskt på något sätt att i dagens läge när så har man en åsikt om det mesta. Och jag menar, det är ju ur kontext, ur sitt sammanhang att bara snacka om 3000 euro. Där är det ju vår uppgift att öppna upp att vad som står där bakom också. Och sånt här, hur mycket arbete det är och sånt här. Så att det här, ja, 3000 euro låter väldigt, väldigt mycket beroende på förstås. Men i det här sammanhanget så är det inte.
Det var roligt det här med att där var en dam som sa att ungdomarna själva kommer att köta det här. Färgsättningen av det här stället. Och det är nog sant att det är ju jätteutsatt ställe det här.
Järnvägsstation.
Ja, så att det där, det är nog en risk. Men alltså, jag måste, för det första tycker jag att när jag lyssnar på det här och tänker på hela den här grejen, så jag tror att liksom den här byggfirman och stadens intention här är jättepositiv och god. Att det man har märkt att här finns nu liksom omålade ytor, att tänk om vi skulle engagera invånarna och det där måla. Att här skulle finnas en chans. Så hej, vi utlyser en tävling. Och det där, och därför är det på ett sätt lite ledsamt att de här reaktionerna nu liksom är så liksom negativa. Man bara tittar på det här priset. Att, oj, oj, att det här räcker inte. Men samtidigt är det ju en möjlighet. Det är en chans för någon att verkligen om någon vill det där, vill sätta dit ett verk, så varsågod, nu är det öppet för alla. Verkligen att sätta igång och det där. Så jag tänker mig också här att man skulle kunna till exempel dela på det här med någon. Att, jag menar, om jag inte orkar själv måla 43 meter, så kan jag ju liksom slå mig i slang med ett gäng med unga friska grabbar eller flickor som vill måla. Så gör jag fast designen och de målar, så delar vi på pengen till. Liksom. Man kan ju också göra så här.
Ja, och det är kanske också, den här tävlingen är kanske inte riktad till liksom yrkeskonstnärer bara, utan i princip så är det ju möjligt för vilken grupp som helst som tycker om att måla, att skicka in sin idé. Man bör ju kanske ändå ha en viss kunskap då om till exempel hur man planerar en så här stor yta och hur det funkar att måla i praktiken, hur det ska hålla det här utsatta platser, järnvägstunnel och en vägg, en stödvägg vid en bro, så det är utsatt för väder och vind om det inte är utsatt för just, klotter.
Ja, sen dessutom så är färgerna, så det är ju liksom klart definierat hur den här färgen det gäller. Det är en
själva nyanserna, ja.
Jag menar, kvaliteten på färgen är en hållbar liksom någon utomhusfärg. Som jag kan tänka mig är ganska trögflytande. Liksom du, och sen har du, ska du få du använda, får du välja mellan 30 färger, där ska du välja ut 10. Får bara använda 10 färger. Så att nu, vi talar alltså inte om det där någon liksom det blir inte någon, vet du, Rembrandts nattvakten här som någon kommer att måla dit, utan jag ser att det är ganska sådär grafiskt förenklat med de här färgerna. Så skulle jag göra det. Att det där nu, så att det måste ju göras, bli ett ganska enkelt verk, så tänker jag. Så det sätt, så att faktiskt måste tänka på det här när man sätter igång med planeringen.
Det är liksom trevlig och på något sätt snäll tanke att man tänker att den är öppen för alla. Alla och det här, just att ungdomar, skolelever skulle kunna köta det. Men sen så glömmer man lätt bort just mängden arbete egentligen som står bakom ett sånt här projekt, som man inte har om man inte, man borde i så fall ha en liksom, just som Lars säger, en erfaren, utbildad konstnär som då vet lite vad det här projektet innebär och just med materialen och med säkerheten och sånt här. Det är ett enormt projekt och jag tror att de flesta ungdomar ska ge upp efter en vecka. Inga illament, men det kräver liksom ganska mycket jobb.
Ja, vad skulle ni uppskatta? Att hur länge tar det i tid? Hur många timmar att planera och verkställa ett konstverk på en vägg? Ja, om vi tar det här större exemplet då, på 2,6 meter högt och 43 meter brett, den här platsen. Ja, nu ser ni på varandra här och funderar.
Alltså för det första så måste man tyda de här byggnadsritningarna som kommer i tävlingen. De ska man kunna tyda. Det tycker jag är ganska svårt att tolka det. Och sen ska du lämna in en skiss, en A3. Det ska du producera inför juryn. Och det tar ju klart, har man nu en idé så vad kan det ta? Då ska man rita ut den och lämna in den. Det beror på helt, det kan ta allt från 2 timmar till en vecka. Vet du, så här beror på hur snabb du är. Men sen ska du faktiskt, jag tror att det som här nu, den som kommer att segra den här tävlingen är någon som verkligen kan förverkliga det här. Det behöver inte vara nödvändigtvis det bästa förslaget, men det måste vara någon som verkligen är organiserad och strukturerad och kan faktiskt ha möjlighet att sätta igång i augusti och göra det här. Och kanske faktiskt ha erfarenhet av tidigare måla stora ytor.
Men en sån här yta på en sån här storlek då med en bredd på över 40 meter, hur många arbetsdagar snackar vi om?
Ja, det är praktiken. Man måste ju testa det här först. Att vad är det för färg? Täcker den på en gång eller täcker den på två gånger? Måste man måla till och med 3 gånger för att få en täckande yta? Jag har ingen erfarenhet själv av just den här färgen och det här underlaget.
Det kan ju vara intressant att om man skulle få den inne i en sån här målspruta helt enkelt, då kan vi ju snacka helt andra timmar också i förverkligande, men antagligen så är det helt med pensel som det går, och då är det nog väldigt långsamt. Alltså, jag har inte erfarenheter av så stora målningar och just med pensel att jobba för hand, men det är nog väldigt långsamt arbete.
Jo, men sen kan jag också tänka mig att staden och den här byggfirman kommer emot. Men kommer du med ett bra förslag så kan man ju tillsammans sen diskutera hur man förverkligar det här. Staden kanske hjälper, de har kanske målsprutor eller de har andra maskiner som kan hjälpa till här. Så jag tror nog att det där, de är villiga att diskutera det här.
Men det begränsar också liksom då kanske vad man kan göra om man vill dra ner på arbetstiden, gör de då att använda målfärgssprutor och så. Du kan inte göra så hemskt små detaljer om du ska använda en sån, antar jag, eller?
Det är nog, ja, nej, då kan man ju liksom jobba, du kan jobba med olika det här verktyg i olika skeden av det hela, så att man jobbar med förgrund och bakgrund och sånt här. Och man kan nog sätta in detaljer dit, men oberoende så är det nog väldigt arbetsdykt det här. Och för den här pengen så tänker jag mig att man skulle kunna jobba kanske en vecka eller någonting sånt här. Men att sätta, liksom på riktigt jobba med 48 meter gånger 2,5 som är över 100 kvadratmeter. Som en liksom offentligt verk med pensel så kan ta upp över 4-5 veckor.
Bara att förverkliga
flera timmar, alltså en arbetsdag motsvarande 8 timmars arbetsdag. Så det var en som kan ju tänka sig, det har ju mycket diskuterats med det att till exempel Petri Hortana förde fram det här väldigt mycket att han skulle få bättre, eller man skulle få bättre lön i en glasskiosk. Det är intressant där också som argument för att om man tänker sig att man har en rekommendation för minimilön är 8 euro har jag för mig. Och då om man jobbar 8 timmar i dagen så har vi 64 euro i dagen ungefär. Och om man förde på ungefär 22 arbetsdagar så har vi ungefär 1400. Så att ja, det blir ungefär det.
No, sen kan man också fråga, vad skulle en målarfirma ta för ett sånt jobb? Och jämföra det med det?
Det har vi faktiskt det här skolan samarbete med staden. Staden och tanken är den att vi i något skede ska måla en tunnel i en sån här undergång i Rasseborg. Och där fick vi en, eller staden fick en offert på bara grundmålande. som gick just på ungefär 3000 euro. Då är den hälften så lång, den här tunneln. Eller det blir liksom på båda sidor ungefär 20 meter och sånt här. Så att det är ungefär 3000 euro. Om jag kommer rätt ihåg, bara grundmålande.
Men sen kan man ju också lämna in ett bidrag på bara liksom en färg till exempel. Tänk nu den här långa rampen, den här. Du ska måla den så där orange och kalla det för soluppgång.
Då blev det väldigt mycket enklare plötsligt, ja, att förverkliga.
Ja, just det. Och det där, vänta nu, det skulle, verkets tema skulle vara Karis.
Det är en av de här målningarna, ja.
Och det temat var Karis. Det var inne i tunneln skulle vara, var det där, var temat Karis.
Så då kanske det inte går bara med en soluppgång? Nej, om inte man säger att det är en soluppgång.
Men den här rampen upp dit, så det blir det liksom en västnyländsk soluppgång. Men alldeles speciell nyans av orange som konstnärerna blandar av de här 10 färgerna.
Mm, här kommer idéer redan. Vi diskuterar alltså här i studion konst och offentliga konstverk och prislappen för sådana med anledning av då en konsttävling som är utlyst för Karis järnvägsstation, där man nu efterlyser 2 stycken rätt så stora verk som ska pryda en tunnel och ja, en vägg i samband med den här nya järnvägsbron. Och det är främst det här arvodet på 3000 euro som har fått folk att klia sig lite i huvudet. Hur tänkte man här? Att det är inte riktigt mycket pengar för en målning som är som mest 43 meter bred. Nåväl, det är ju det här enskilda fallet nu i Karis. Och vi hörde här tidigare Karisbor på stan som konstaterar att 3000 euro är nog för lite. Det känns ju lite som att vanligt folk som inte har kontakt med konstnärer så förstår kanske inte hur mycket jobb det finns bakom ett verk. Så jag tänkte vi skulle öppna upp lite arbetsprocesserna här nu, så ni får förklara liksom att hur mycket tid tar det egentligen. En del kanske tror att men det är väl bara att måla lite och så är det bra så. Larsson, när du målar en tavla, hur mycket tid tar det egentligen? Vad sätter du din tid på?
Det där, jag lär vara ganska snabb och det där, det kan, en målning kan bli klar på några timmar, men sen kan det också hända att jag filar på den i ett år. Det är väldigt olika.
Men vad hänger det ihop med då? Vad beror det på?
Man måste få liksom någon slags kontakt med den där tavlan, och sen blir det liksom en process. Jag blir åtminstone alldeles, om det liksom hugger till och det börjar hända grejer, så då tappar jag helt och liksom tid och rum, och sen har mitt i allt gått ett par timmar och så bara känner jag att nu är den färdig. Och det är roligt, det är roligt, och jag måste säga att nu har jag målat ganska stora grejer också, och det är roligt sånt här, att måla. Jag kan tänka mig att måla här i tågstationen till exempel, det blir nog ett roligt projekt. I synnerhet om man är 2 eller 3 där, så det blir ju ett roligt talko. Att nu inte har jag något emot att måla sina stora grejer. Man får dessutom färgerna gratis och det där, och rullar och grejer. Så nu blir det ett skojigt projekt.
Men det kanske inte sätter mat på bordet, eller hur man ska konstatera.
Men tänk nu så här, om jag skulle vara helt ny börja och det där. Nu här skulle vara en chans att få sätta, bli känd lite, vet du, och så här. Nu blir det går plus minus noll, men att du får ditt verk dit. Och det är ju inte, det är bra start. Och där kommer hela byn prata sen om, ser du där den där.
Ja, en del av de här konstnärerna som har deltagit i den här diskussionen har ju påpekat att visst, man får synlighet när man gör ett sånt här verk, men att synlighet så ger inte heller kanske pengar. Att just erbjuda konstnärer synlighet istället för riktig lön, så funkar det inte riktigt.
Jo, men alltid. Här får man ju faktiskt betalt för det. Mm. Om man planerar det skickligt och förnuftigt, så kanske man går på plus. Och det där, men det är ju frivilligt det här. Det är ju inte så att man tvingas delta i den här, vet du, mot en liten peng. Utan det här är frivilligt, det är öppet för alla.
Samtidigt, ja, det är öppet för alla, men samtidigt så finns ju där också det här med att det är som en upphandling. Och de som inte är med i upphandlingen, så de blir utan jobb. Så att, som vi redan har konstaterat, så finns det inte speciellt i Västnyland, Och överlag i Finland så finns det inte hemskt många av de här tävlingarna. Så att man har inte kanske råd att inte delta för att jag tror inte att det är hemskt många yrken som bygger på det att du går med i tävlingar. På konstfältet är det mer vanligt typ att man har arkitekturtävlingar och sånt här, att man kan delta i dem, men då får man också en liksom betalt för själva planeringen, fast det inte skulle förverkligas. Samtidigt så kan man ju se konstnärer som företagare. Och då är det här en upphandling om att vem gör det här till lägsta pris. Nu är det ju inte till lägsta pris, utan nu är det ju fastsatt att det här priset. Så att man kan ju inte upphandla där heller, utan man måste upphandla med liksom själva idén. Och då blir ju, det blir ju både kvantitet och kvalitet, så att säga, kring det hela.
Ja, kan man jämföra lite med det här att för att folk ska köpa ens vara så pressar man priserna genom att tillverka i ett billigare land. Lite grann, fast på konstnärer. Man pressar ner priset och så får konstnärer eller företag då anpassa sig.
Det är väldigt vanligt det här inom konstfältet att man säljer det här med synlighet. Och det är inte bara ett problem i Finland, utan det är ett problem världen över. Att man inte är villig att betala för grafisk formgivning, för fotografering, för att man har en släkting som har en kamera och därmed är fotograf. Men bakgrunden liksom till ett för många, som många tycker att det är ett högt pris liksom för konsten, handlar ju om det att man har ju en skolning. Man har ju ofta en högskoleutbildning. Och innan det så kanske har man gått i någon sorts folkhögskola. Som vi har till exempel VNF i Karis, som väldigt många finlandssvenska konstnärer har gått i. Och sen så går man i en högskola 3, 4, 5 år. Och då ska man räkna in det priset också i liksom de kostnaderna också i sitt pris, helt enkelt. För att då får man en erfarenhet, man har en utbildning till det hela, och det är också ett garanti för att just det här som efterlyses, att det ska bli bra. För att har man någon som gör det för första gången så det är inga garantier egentligen för att skissen som finns på en A3 ska motsvara det som de facto kommer dit.
Mm. Jag tänkte på det här just med att man ger då folk synlighet och en summa pengar, men som kanske inte överensstämmer sig med antalet timmar som man behöver sätta in på det. Men överlag, hur kommer det sig att vi har den här motsättningen att folk inte förstår att konstnärer behöver en ordentlig lön för att de har gått i skola, de har ateljéer som behöver betalas hyra för, material, de betalar försäkringar, de betalar skatter precis som alla andra. Varför är det helt enkelt det som jag lyfte fram här tidigare, att folk inte förstår den här processen, att man är lite hemlig som konstnär? Eller vad är det som det beror på att det finns en sån här motsättning, vad ska man säga, det är oförståelse?
Vi har ju kanske varit också svåra liksom konstnärer att öppna upp den där processen, för att vi vill vara lite hemlighetsfulla. Men samtidigt så finns det ju också ett problem med att konst i princip är gratis för allmänheten idag. Det vill säga väldigt, väldigt mycket bekostas av fonder och stipendier. Och det är också väldigt få förunnat, så att där finns en stor tävling. Så att också där finns en tävling. Det finns inga garantier på att när du har gått ut en högskolemagisterexamen att du skulle få... Det finns inte ett fast jobb. Det finns ingen som anställer dig, så att du är i princip privatföretagare om du jobbar som konstnär. Och där så är det ett stort problem.
Vad gör allt det här då, Larsson?
Vad frågar du?
Vad ska man göra åt det här så att folk förstår helt enkelt att konstnärer är i princip då egenföretagare som alla andra och gör ett stort jobb när de gör en tavla eller då en mural någonstans?
Jag ser nog alltså konstnärsyrke som ett jobb som alla andra. Att det är inte liksom något märkvärdigare än det där. Än något annat. Men sen liksom det som skiljer kanske konstbranschen som yrke från nästan alla andra yrken eller produkter, så att den här prissättningen på konstverk är ju liksom något helt annat. Eftersom du kan komma upp i såna här fantompriser på flera miljoner. Jag vet inga andra tingestars värde
liksom kan kanske aktier som mitt i allt, men det följer också en annan logik, men det finns ju möjlighet att dina verk kan bli värda flera miljoner.
Där är det ju intressant det här med prissättningen, för att det har konstaterats också att det är väldigt sällan som den som gör en innovation eller den som gör ett konstverk är den som får de facto pengarna. För att det som sker är att det är, speciellt inom konstvärlden, så är det samlare som köper upp dem. Och det är de som skor sig på, så att säga, konstnären. Så att en av världens kanske mest värdesätta konstnärer, Damien Hirst, så han började för några år sedan och köpa tillbaka sin egen konst, helt enkelt.
Aha.
På grund av att hans kanske mest värdefulla verk så gjorde han när han var relativt ung, och då sålde man dem relativt billigt till sådana som trodde på honom. Det är liksom en investering. Och då så försvinner ju liksom det här konstverkets på ett sätt roll som ett konstverk. Jo, det hålls ju som så, men det blir ju en investering för den som investerar i det. Och det blir ett investeringsobjekt. Och det är sällan som konstnären ser röken av det. Jag menar, om man jämför med till exempel sportvärlden, där vi har en moderklubb som har en lovande ung talang, och som de säljer sen för ett okej pris till en följande klubb. Och sen när den följande klubben säljer den sen till de stora klubbarna, så finns det ofta ett sånt här kontrakt att de betalar en del av summan till den här moderklubben.
Som har fostrat i princip
och sånt här. Så att, men konstnären ser ju aldrig räkna av den, för att, jag menar, du kan ju sälja ditt verk kanske, eller du säljer ju inte, men det verket kan ju säljas flera gånger, och alla de här, nu var det just ett verk som såldes för 90 miljoner euro. Konstnären ser inte räkna av dem. Inte liksom, vi har inga konstnärer som är högt upp i beskattningstabellerna när de kommer för föregående år.
Ja, men hör du, så har vi Gerhard Richter i Tyskland, som var han 80 plus nu, en av de största nutida målarna. Han har en kö utanför sin ateljé, och han har en prislappad på 1 miljon euro. Mm. Oberoende vad han målar, vad han ger ut därifrån, så det är 1 miljon. Men i och för sig, när någon sätter den tavlan på auktion, så är den uppe i 10, 12, 13.
Mm, så då får han ändå ganska lite, 10% kanske av vad, ja, det senare.
Men sen är han ju inte ensam, så att han har ju en stab på 100 personer som jobbar för honom. Och sånt här, så det är ju, omkostnaden är ju lite annorlunda, och sen skalan är ju lite annat än vår Karis.
Ja, vi måste få Gerhard Richter hit och måla, hör du, den här karistationen.
Absolut. Mm.
Då skulle de kanske inte utsättas för klotter, utan de skulle hackas bort den här målningen,
ja, och säljas på svarta. Banksy skulle kunna komma.
Vi har ju bra exempel just på Banksy som det här de facto. Han börjar med det med att hans syster sa att honom att du kommer, hör du ska sluta upp med det där, du kommer aldrig att få sålt dina tavlor till ett museum. Och det som han gjorde var att han förde in dem. Liksom, han stal inte någonting från det museet, utan han förde in sina egna konstverk till ett museum. Och det tog flera veckor innan man de facto kom på det att hej, de här borde inte alls vara.
Härlig historia. Tack så mycket för att ni kom hit, Lasse Lampenius och Larsson Österberg.